Välkommen till 25 minuter. Idag så intervjuar jag och Ludvig Martin Sandqvist. Det är en av de tre grundarna till Lynx. Lynx är en av Europas största och mest framgångsrika hedgefonder. Och Martin är en av Sveriges hedgefondmiljardärer. Efter inledningen med bakgrund och vardag diskuterar vi i detalj hur Martin investerar, vilka verktyg och modeller han använder och vad han tror kommer hända med finansmarknaden framöver. Nu kör vi!
Neuralnätverk, det är en del av, kan man säga, att machine learning, att man lär hur man lär datorer att tänka, helt enkelt att man tränar dem att se mönster och sådär. Ja, det är ett bra verktyg för att bygga modeller, för att göra prediktioner på finansmarknaden. För man kan se då så här icke-linjära mönster och ja, sånt som är svårt att hitta.
När var det här i tiden, exakt?
Ja, det kom lite senare faktiskt. I början när vi började starta Lynx så hade vi inte den här typen av modeller. Utan då var det mer, vad ska man säga, regelbaserade modeller. Liksom, trendfälliga modeller som var relativt enkla, får man säga, till sin struktur.
Men neurala nätverk, det var fortfarande, det var uppsatsen och idén, det du gjorde.
Ja, precis, det var uppsatsen. Men det var, jag kanske höll på med det ett par veckor och sen insåg att sen släppte jag det för att det var för roligt det jag höll på med Nordbanken. Så att vi sköt det framåt hela tiden. Och sen gick det väldigt snabbt. Jag träffade Jonas och Svante, mina två blivande kollegor. Och, de satt på Nordbanken och gjorde sån här prop trading då, som det kallas för. Att man förvaltar bankens egna pengar. Och då hade Svante det om att han ville sätta upp en ny propgrupp som skulle handla systematiskt då. Som de blev själva fröet för Lynx då.
Men de handlade inte systematiskt då?
Nej, de handlade diskretionärt då, som det heter.
Och kan du placera det här i tiden också så att man liksom följer med lite?
Ja, jag började 95 på Nordbanken och 96 så startade vi den här systematiska propgruppen av jag, Jonas och Svante.
Det var snabbt, och det hade ni, det var under Nordeas regi?
Ja, precis, exakt. Eller Nordbanken som det heter då. Mm. Nordbanken Trading. Och men det var väldigt, det var kul att de tog en chans på sig där. Det var ju...
Och vad hade Jonas och Svante för erfarenhet innan? Hade de hållit på längre än du hade?
Ja, de är lite äldre, så de hade jobbat på lite olika ställen och hade mer erfarenhet och som sagt hållit på och handlat också med bankens egna pengar.
Vad gjorde du på Lynx?
Min stora uppgift var att bygga själva modellerna och i början var det också att sköta själva exekveringen, själva handeln. För vi var ju bara tre personer och... Så jag skötte all praktisk handel och köpandet och säljandet. På den tiden fick man lägga in alla order manuellt och ringa mäklarna. Och sen bygga modellerna också och ha idéerna bakom modellerna framförallt. Sen var det Jonas som då gjorde själva den grundläggande testningen av modellen och liksom verifierade att det var en bra modell.
Hur byggde du modellerna? Vilket programspråk eller vilket verktyg? Vad gjorde du de facto?
Mycket var i Excel på den tiden. Sen började jag använda MATLAB. Så MATLAB blev ett primärt verktyg efter en tid. Så det vill jag använda mest. Jonas använde C++, men det är en smaksak. Liksom, man kan använda vad som helst.
Vad är någonting som du håller på att läsa om just nu som du tycker är intressant och skulle vilja förstå lite djupare?
Jag hade en period, det var i och för sig något år eller ett par år sedan, när jag liksom satte mig in i det här med machine learning ordentligt och verkligen försökte lära mig det. Så det håller jag fortfarande på och försöker bli, jag kommer aldrig bli expert så som de är anställda på Lynx, men jag försöker komma upp i liksom en nivå där jag kan, nu använder jag det i min trading också så att så jag kan bygga i alla fall en viss typ av verktyg.
Men så du har någon typ av grundläggande machine learning-plattform som du sen adapterar, eller programmerar du machine learning själv från grunden?
Nej, det finns i MATLAB då, finns det där förprogrammerade funktioner som man använder, men du måste ju fortfarande sätta ihop programmet själv sådär. Men jag har byggt en del själv också. Men vissa grejer kan jag bygga själv, men en del är för svåra.
Vad kostar MATLAB?
Det är rätt dyrt. Alltså, det är ett gäng tusen i månaden så för licens. Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt. Men jag tycker att det är värt det för att man får så mycket support. Och det finns ju, man kan ju få R då gratis som är ungefär samma sak. Men som jag vet att många liksom förespråkar. Men,
vad heter det? R-dog?
R. Det är bara R som är liksom R. Någon typ av... MATLAB-kopia fast den är gratis liksom, men man får väldigt mycket stöd och support från MATLAB och de har dokumentation och sånt där som man kan, du behöver liksom inte kunna MATLAB innan, jag kunde ingen MATLAB, jag bara började programmera och läsa liksom, så fort du söker en funktion så bara slår upp den i deras dokumentation liksom, i datan där, så
att... Skulle du rekommendera någon att ladda ner R för att lära sig?
Absolut, jag menar, jag har flera kompisar som använder det och tycker det är jättebra, så att, det beror lite på hur datakunde man är liksom, tror jag. Kan man redan mycket om programmering så är det lättare att börja med det, men jag är lite sådär, jag är inte jättebra på programmering från början, så att för mig var det lättare att använda MATLAB.
Du sa någon gång till mig att du är väldigt fascinerad av risk och att en av dina primära saker på jobbet har varit att minimera risk. Kan du berätta någonting konkret som du gör när du tittar på din portfölj eller när du tänker på risken eller när du försöker just komma runt den här riskaversionen?
Man försöker bygga hela tradingen kring just det konceptet att ha så låg risk som möjligt och mitt angreppssätt är att jag har ett bibliotek av mönster kan man säga som jag byggt på mig under de 30 år som jag hållit på med finansbranschen. Ända sedan jag var 15 år har jag samlat på de här mönstren. Ni kallar det för commonplace, det är väl det man har ett ställe där man skriver upp dem här och sen har jag följt dem då i realtid och även innan Lynx och under Lynx. Och under Lynx använder jag de mönstren för att bygga modeller på och bygga systematiska modeller. Och nu har jag dem som något övergripande liksom, mån av modeller och så försöker skapa då portföljer baserat på vad jag tror då. Och varje portfölj har väldigt specifika egenskaper och så försöker jag skapa portföljer som har olika egenskaper, olika korrelationer eller låg korrelation med varandra och på så sätt skapar så hög risk för avkastning som möjligt då. Så att just nu har jag 6 portföljer som handlar, 3 aktiebaserade och 3 futuresbaserade och de har alla väldigt låg korrelation med varandra och då skapar man en bra riskjusterad avkastning helt enkelt totalt.
Vad är risk för dig?
Jag ser ju på risk som standardavvikelse i portföljen. Liksom. Det är så jag mäter risk hela tiden. Och det är på portföljnivå, det är liksom in mellan portföljerna, det är inom portföljen, det är på varje enskild position. Och så tittar jag på var då, så har jag en var target, var är value at risk då, som är mitt riskmått. Liksom. Och då försöker man sikta på en siffra. Kommer man för lågt ner så är inte det bra för att då använder man för lite risk. Och kommer man för högt upp så blir man obekväm för att de har för mycket risk. Så att man försöker hålla sig på en bra nivå där man känner sig komfortabel. Och den nivå jag har det är ungefär 1%, 1-2% i value at risk. Då, och det är en standardavvikelse på året på ungefär 15% som ungefär börsens standardavvikelse. Då. Och så försöker man skapa så hög avkastning som möjligt helt enkelt.
Ingen modell eller inget mått är ju perfekt liksom. Allting har ju sina svagheter. Och om man tänker på till exempel value at risk, finns det någonting som du inte tänker på eller tar hänsyn till som kan vara ett problem?
Ja, precis. Nej, men ni känner ju säkert till det här med liksom Nassim Talebs kritik mot liksom value at risk att inte fånga då de här feta svansarna och det har han ju helt rätt i. Att 5% av tiden så vet man inte hur stora de här rörelserna blir och det kan ju bli katastrofala förluster. Men jag tycker det är ett väldigt bra mått just bara för att ha en generell idé om vad ens risk kommer vara framöver. Så ger den faktiskt väldigt, väldigt, ger en väldigt bra indikation på vad man har för risk. Sen har man de outliersarna som man måste se upp med. Liksom.
Just det där är väldigt intressant, det du nämner om Nassim Taleb där och så här, normalfördelning. Och till exempel olika situationer där normalfördelning är ett dåligt sätt att beskriva verkligheten. Så man måste undvika att tänka på det sättet och tänka att det tillhör någon annan sorts fördelning.
Mm.
Hur tänker du över det? Hur klassificerar du de olika situationerna?
Ja, men det är mycket från situation till situation liksom. Och oftast är det någon sån här extern grej som händer som till exempel när någonting händer på valutamarknaden, det blir en intervention eller någonting och liksom dollarn kan gå liksom 10-20 figurer över en natt och det finns ju inte med någon risk, det kan ju inte hända i en riskmodell liksom, och det är sånt som är svårt att gardera sig mot också, men däremot kan man se till att inte vara involverad kanske när man vet att Bank of Japan ska ut och prata till exempel. Som man försöker hålla sig. Jag försöker alltid hålla mig undan under alla rapporter och alla earnings grejer och allt som ger liksom, kan skapa en liksom, som ger mer slump till resultatet, så då försöker jag hålla mig borta. Sen kan det hända saker ändå, liksom det blir någonting händer över natten att de ska ta över något företag eller någonting eller någon vd sparkas och aktien tappar 30% över natten. Sånt kan vi inte gardera sig mot, men min idé är också att jag har väldigt många positioner så att varje enskild position påverkar inte så mycket. Jag kanske har 50-100 positioner hela tiden och varje bett är väldigt litet så att även om någonting händer så är ju skadan till portföljen så mycket. Även om jag tappar 30% på en aktie till exempel så är det rätt lite.
Men när du har 50-100 positioner, din avkastning avviker väl fortfarande kraftigt från index? Det här gör inte att du blir liksom index.
Nej,
för
precis.
Dina positioner kan vara långa och korta och väldigt olika tillgångsklasser.
Jag har ju lite fler olika mål då som jag satt upp när jag liksom satt igång med det här. Ett mål, första målet är hög riskjusterad avkastning, hög sharp. Det andra är hög absolut avkastning. Det tredje då som hänger ihop med det är att det ska vara skalbart. Man ska kunna skala upp det. Och det fjärde är då låg korrelation med börsen och även andra förvaltare, CTAs, trendfibri och sånt där. Jag vill inte att det skulle efterlikna liksom det Lynx gjorde.
När du använder VAR och du använder statistik över tidigare kursrörelser och du antar normalfördelning till exempel, allt det här är ju bara ett sätt att säga att framtiden kommer se ut ungefär som historien. Men med tanke på att du ändå är fascinerad av risk, så antar jag att du säkrar ändå upp dig på något sätt för icke-linjära förändringar i framtiden. Kan du säga någonting om det? Några av dina investeringar eller...
Ja, precis. Icke-linjära, precis. Det är svårt. Jag är väldigt mycket... Allt det jag gör nu handlar egentligen om mönsterigenkänning, och det är liksom det som är hela det primära. Och mina investeringar, jag har rätt 60% av tiden ungefär, och så har jag lika mycket rätt som jag har fel när jag har, alltså i pengatermer då, så varje förlust är ungefär lika stor som varje vinst, men det jag tjänar pengar på är att jag har rätt mer än oftare än jag har fel då. Och då, det hänger då på att man kombinerar ihop de här mönstren på rätt sätt, och det är mycket liksom mer än konstform eller någonting annat. Så att,
men det är just därför som det är så himla intressant där som du nämner, med att du har ett slags bibliotek med alla de här olika mönstren som du samlat på under åren. Så här, den processen, hur du gjort det? Finns det något tips du skulle kunna ge andra som vill göra det och är tålmodiga att gå igenom åren och samla på sig grejer sådär?
Ja, det viktigaste är ju det här som Anders Eriksson pratar om i Peak, som ni säkert har läst om, det här med deliberate practice, att man måste, liksom, man måste inte bara öva på någonting, utan man måste öva på det liksom avsiktligt. Man måste hela tiden liksom, ha en feedback loop där man kollar vad som var fel, vad som var rätt, och så... Ja. Man är engagerad hela tiden i processen, och sen man måste ha stor passion för det. Man måste liksom, jag kommer ihåg när jag var yngre och jag sa till en kille, vi var kanske 20 liksom, och hade kommit igång med lite trading, och jag sa att det är väldigt viktigt att man är passionerad och har commitment och liksom jobbar mycket. Så här. Han bara, jag håller helt med. Och sen började han prata om liksom, vad ska jag göra i helgen då? Jag ska ut till min familj, jag ska ut och gå på bio med flickvännen, och sen ska jag på en annan grej. Liksom. Bara, vad snackar de, tänkte jag. Liksom. Jag trodde du sa att du var committed. Det var det enda jag gjorde. Så jag var helt galen. Alltså det var det enda man gjorde, bara satt och kollade charts. Liksom. Mm. Och det är lite den liksom, passion man måste ha, för att annars går det inte. Och sen då generellt, om man håller, liksom, det börjar oftast med att man har liksom, 1000 olika indikatorer, 1000 olika idéer. Om, liksom, oftast börjar man på den fundamentala sidan som jag gjorde då, och man läser företagsrapporter och sådär. Sen jag kom in på den tekniska sidan, för jag är mer visuellt baserad. För mig föll det bättre. Jag hade svårt liksom, att förstå företagsrapporter. Och sen har man liksom, och sen börjar man såla ner alla de här grejerna till någonting som verkar liksom funka och ge en prediktiv förmåga. Och då, det är då det här pruning börjar, att man börjar ta bort allting som inte tillför någonting. Och det är också en svår process, att man måste kunna slänga ut saker som inte är bra, som inte tillför saker till prediktionen. För många använder massa saker som inte har något prediktivt värde alls, men de använder det bara för att... Ja, det är konvention eller det någon har sagt att det är bra liksom, men de har aldrig riktigt utvärderat om det är bra. Oftast kan det vara att man har läst om någonting och så börjar man testa, och så visar det att det är mycket bättre att göra precis tvärtom, och så blir det en jättebra modell. Så att, oftast så är det alltså 95% inom textanalys framförallt är liksom, fungerar inte, det är bara bullshit. Så att det
är man... lite Jacobi bakom det hela, att det tänka tvärtom, man hör andra säga någonting.
Ja, men det kan också vara bland de bästa signalerna, är liksom en failed signal, en misslyckad signal som gör att marknaden går åt andra hållet då.
Hur ser du på det här med att, alltså, nu har jag en hypotes, nu testar jag den. Har du något sätt som du gör experiment på, eller är det intuitivt?
Ja, nej, men det är det man hela tiden gör i marknaden. Man har en hypotes om en marknadsrörelse, och så tar man en position på det, och antingen har man rätt eller så har man fel, och så får man korrigera det efter då, helt enkelt.
Hur ska man försöka gradvis falsifiera?
Ja, precis. Vad man tänker? Exakt. Ja, men det är Soros uttrycker det jättebra liksom i Alchemy Finance, att det är som en stor lekplats för att testa hypoteser i marknaden, och det är väldigt kul. Men det enda problemet är att man måste erkänna att man har fel hela tiden. Jag kanske gör 10 affärer per dag. Det innebär att om jag har rätt 60% jag har fel 4 gånger per dag. Det är 8 gånger per månad som jag måste erkänna att jag har fel. Och det är ett jobbigt. om man har problem med att erkänna fel. Nu har jag väldigt lätt att erkänna att jag har fel. Vilket min fru för sig skulle motsäga då.
Men du lägger all din erkänna felkraft på börsen.
Exakt, det kanske är så.
Att det,
när jag är hemma så måste jag göra rätt.
Du nämnde ju Soros, Alchemy of Finance nu. Är det en bok som haft stor innebörd på dig?
Absolut, jag har den på nattygsbordet, jag läser den liksom kontinuerligt, så den ligger alltid där. Och framförallt om man har dåliga perioder så läser jag den, för att då ser man hur han hanterat sina dåliga perioder, och han är verkligen fascinerande. Jag håller inte alls med om mycket vad hans liksom, politik och mycket av hans ekonomiska åsikter heller. Han tror ju på keynesianism och allt det här, liksom, men man måste liksom, respektera honom för hans risktagande, framförallt under 1987, liksom, det var ju då hans storhet kom fram. Men ni kan den historien liksom, när han låg upp 60% på året innan kraschen kom då, och så låg han helt snett, han låg i lång USA, kort Japan, vilket var helt fel då, och så var han tvungen att likvidera allting på botten, så han gick från plus 60% ner till minus 10% på året under en, två veckor, det fallit rätt kraftigt och så likviderade han allting på botten, ja, och så då, två, tre veckor senare, ja, går han in i en jättestor valutaposition och slutar 13% upp plus på året. Ja, det är liksom det.
Ja, då har man verkligen mage.
Ja, det är bara att kunna glömma liksom en sån, och det den mentaliteten måste man ha. Man måste helt, har man en dålig dag, måste kunna glömma en dag efter och bara gå vidare liksom. Det.
Och det kanske är värt att understryka också att det där är ju väsensskilt från att till exempel ta risken att dubbla upp där nere eller vända bak och fram på positionen eller någonting sånt, utan han bara ser, där gick helt åt skogen, jag stänger den. Och lite senare så har han identifierat någon annan, helt annan, bättre position, tycker jag, nu kör jag den här fullt ut.
Man måste vara helt schizofren och helt liksom inte lojal till positionen överhuvudtaget, och kanske viktigaste egenskapen är att inte tänka på var man gick in i position. Alltså, om du köpte en aktie på 100 så är det helt irrelevant dagen efter. Jag tänker aldrig på var jag gick in i position. Det jag tänker bara på är, tror jag fortfarande på det här, tror jag inte på det här. Tror jag inte på det här, då ryker det, spelar ingen roll om jag köpte den på 100 eller 50 eller 1. Liksom.
Det där är väldigt speciellt, alltså, för jag är rätt mycket inblandad på finans-Twitter. Och är det någonting folk pratar om så är det gav. Och jag visste inte ens vad gav betydde i det där perspektivet under tiden som jag jobbade på Futures. För det betyder gross asset value. Det betyder någonting som värderade fonden. Men på finanstwitter så betyder det genomsnittligt anskaffningsvärde. Det är det enda folk pratar om. Det vill säga, var gick jag in i positionen?
Ja, men det är folk intresserade av att ha rätt. Liksom, och det, det är det som skapar alla med biasen. Att man måste ha rätt. Liksom, inte, man har svårt en loss aversion bias för att man inte kan erkänna fel. Liksom, det.
Du nämnde att det är viktigt att kunna, ja, vad ska man säga, släppa det bara. Och inte fästa sig vid positioner sådär. Har du någon särskild tankevana för hur du gör det? För jag vet att alltså Ray Kroc, som var grundare för McDonald's, han hade som vana att varje kväll, då tänkte han sig att hans huvud eller hans tankar var en whiteboard. Och så suddade han ut dem på sin tavla. Mm. Napoleon hade en annan sån här vana, att han hade tänkt att han hade en massa skåp med lådor i. Och så stängde han dem så fort han ville sluta tänka liksom, och tränade upp det genom morgonen.
Ja, det är åter ett exempel på mentala modeller som jag inte har något namn på, men som jag säkert använder någonting liknande, men jag är inte medveten om att jag gör det. Men för mig tar det kan ta en dag eller sånt där, och sen har jag glömt det. Liksom. Jag tror att min största fördel, som Soros säger också, är hans största asset han har överhuvudtaget, är att han har väldigt, väldigt dåligt minne. Det är en fantastisk grej att ha i finans. Liksom, man måste bara kunna glömma saker. Liksom, och det är bra om man har ett dåligt minne.
Vad jag egentligen var ute efter när jag frågade om det här med icke-linjära förändringar och sånt, det var ditt intresse för guld. Är det någonting du kan prata om?
Ja, nej, men kan vi prata om guld. Men jag skulle säga en sak till om det där med mönster. Alltså det som du var inne på, att vad man ska ge för tips. Liksom, att man måste. Det är inte bara det att man ska skaffa en edge och sen liksom applicera den edge, utan det är en kontinuerlig process. Det är inte en statisk grej att ha en edge, utan det måste hela tiden liksom utvecklas och liksom bli bättre. Det är lite där liksom Red Queen-syndromet, att hela tiden springa så fort som möjligt bara för att stå kvar på samma plats och behålla den edgen. Så att det är en del av mitt jobb också, att hela tiden utvecklas, hitta nya mönster och
Innan du går in på guld där, det verkar ju som du är rätt fascinerad av olika mentala modeller och sådär. Är det några som du använder rätt ofta?
Ja, mentala modeller är säkert, men jag kan inte riktigt komma på.
Nej, men jag tänkte typ som du nämnde nu, så här Red Queen effekt, eller som du nämnde förut med nu glömde jag bort.
Deliberate. Nej, men jag använder ju, jag tror att jag har där någonting. Jag gör mycket av det där. Det är lite kul grej när jag lyssnar på er podd, att då tänker jag, men det där är precis det jag gör, fast de kallar det för det där liksom. Jag har inte riktigt vetat att det heter så, eller att det är en mental modell överhuvudtaget.
Jag tänker alltid så också när Ludvig säger berätta vad saker heter.
Nej, men det är olika namn liksom, men verkligheten är ju på ett sätt. Sen finns det ju olika sätt att beskriva det på, olika manifestationer och olika områden.
Ja.
Men just det att försöka hitta mönster inom olika aspekter i världen. Liksom. Det är någonting som jag är väldigt intresserad av.
Ja.
Försöka samla på med många liksom, och så här, bygga listor och träna på det på samma sätt.
Precis. Ja, men det är det som Charlie Munger är inne på. Där, liksom, man ska använda lattice of liksom, mental models. Det tror jag är väldigt viktigt. Liksom, och det. Något tips också, det är precis som de gör också, läsa mycket. Det är det enda de gör. Liksom, bara sitta och läsa. Det är det absolut viktigaste. Och inte läsa Dagens Industri då, utan liksom läsa böcker.
Mm. Okej, men nu kan vi gå in på guld.
Tillbaka till guld, precis, guld.
Vad gör du i guld? Och varför?
Hur mycket tid har vi, Micke?
Vi har hur mycket tid som helst.
Ja, nej, men guld är ju en av mina stora säga passioner, men jag vet ju, så fort jag börjar prata om det här på middagar så börjar min fru bara, nej, nu börjar ni igen liksom. men jag är ju väldigt pessimistisk om liksom ekonomins framtid, och jag tror ju att nu är vi lite ögat av stormen här. Vi har haft techbubblan som sprack, och sen har vi finanskrisen, och vi har fortfarande liksom inte sett slutet på det här, de här problemen liksom, och det kommer sluta i någon typ av fiat-valutakris, att förtroendet för valutor försvinner, för att vi kommer helt enkelt trycka för mycket av det, och ja, då är en någonting att hålla sig i guld, och helt enkelt tror att man kommer gå tillbaka till någon typ av guld, om det blir guldmyntfot eller det blir guldknutet till någon typ av kryptogrej, liksom blockchain, men ja, någon typ av, vi måste liksom koppla valutor till någonting fast igen för att det ska funka, därför att fiat funkar liksom inte.
Macro Voices hade en intervju med Pippa Malmgren. Har du hunnit lyssna på den? Där beskriver hon hur det tusenåriga systemet i England bröts 1834, och då skulle de elda upp de gamla träbitarna som det byggde på, och då brann parlamentet ner.
Ja, just det.
Så då bytte man till fiat-valuta.
Ja.
Så det har ju bara varit på plats i 200 år, knappt.
Eller, sen har vi haft guldmyntfot 1900-talet, ja. Och olika varianter då, liksom, men, ja.
Men hennes poäng var ju just att man kunde bränna det ekonomiska systemet en gång, och det gör man när det har liksom gått för långt, och det är ohållbara skulder. Nu är de flesta överens om att det vi har är ohållbara skulder, så någonting nytt måste till.
Ja. En fantastisk bok ni måste läsa om ni inte läst den, The Fourth Turning.
Nej, jag har inte ens hört talas om den.
Ja, det är bara... Det, jag har precis läst klart nu och är helt fascinerad. Alltså, den är skriven 97, så den är lite, liksom, den har ett par år på nacken, men den beskriver just den här generationscykler, och vi är precis i sån fjärde vändning nu. Och sen sista, fourth turning, den sista vändningen är liksom krisvändningen. Och senaste gången vi hade en fourth turning, det var då 29-kraschen, depressionen, som då blev klimaxen i andra världskriget. Liksom. Och det som händer i en fourth turning, det är en total omvälvning av hela systemet. Sen behöver det inte alltid bli krig. Det har varit så varje fourth turning. Man går tillbaka då i flera tusentals år. För han gör det i boken. Liksom. De här cyklerna kommer hela tiden. Det är en 80-årig cykel ungefär. Med 4 sådana här turnings då.
Det är som en Kondratjev-cykel.
Precis, bygger på det är samma... Kondratjev, precis. Men det här bygger mer på generationers samspel. Och hur man påverkar. De påverkar varandra och påverkar omgivningen. Och så där. Den är helt fascinerande. Alltså det. Och de hittar de här cyklerna då tillbaka. Alltså många hundra år, tusentals år. Och det är verkligen... superfascinerande. Och han gör ju den här prediktionen då i 97, när man fortfarande är inne i den tredje vändningen, att snart kommer det att få ett turning. Liksom. Och jag tror att den började kanske med antingen kraschen 2000 eller 9/11-attackerna 2001 eller 2008. Någonstans var det var triggen. Liksom. Sen har vi inte sett klimaxen. Men klimaxen kommer vara någonting i stil med andra världskriget. Det behöver inte bli tredje världskriget, men det kan bli något, de krigen som sker i fourth turning, det är totala krig. Det är inte liksom Vietnam som skedde under den second turning, att man liksom, ja, säger nu är det lika så går vi hem liksom. Utan fourth turning krig är totala krig där man blir totalt white out någon sida.
Det låter väl ganska rimligt att det skulle kunna vara ett digitalt krig.
Det kan bli digitalt, det kan vara krig mot terrorismen, det kan vara, ja, vad som helst, men någon typ av omvändande hälsa som kommer liksom totalt ställa allting på huvudet. Men jag tror att det kommer bli i form också av någon form av då valutakris då, där man kommer, ja, gå tillbaka till skrivbordet och behöva använda någon typ av fast, och då tror jag det blir guld som man går tillbaka till, så att det är därför jag är så bullish på guld.
Om vi ponerar att det här händer, vad ska man göra för att minimera risken eller klara sig bättre?
Ja, nej, men det är var förberedd och ha det man, jag tror ju guld, fysiskt guld är det man ska ha liksom någonstans förvarat nere i ett berg någonstans utanför bankväsendet i Schweiz. Det är väl det bästa. Sen kan man, om man är riktigt så här, så finns det prepper som har egna liksom bondgårdar och odlar egna grönsaker och sådär. Men det, jag tror det går lite för långt här. Så illa kommer det inte bli. Liksom. Vi kommer inte gå tillbaka till soppet. Det blir soppkör liksom. Men, det,
Men har du en bug out location?
Och så, nej.
och kommer det, går det så långt?
Nej,
alltså, verkligen en apokalyps.
Nej, men nu,
då måste man ju liksom ha en egen privat armé för att skydda allting man har. Så det blir, liksom, det blir för mycket.
Nu, man får ändå säga att nu faller vi från en mycket högre höjd liksom, än vad vi gjorde på 30-talet. Där, liksom, så att jag tror inte det blir så illa. Liksom, vi kommer inte... Okay.
Men varför tror du att man behöver ha fysiskt guld istället för någon form av pappersguld? Om det ändå inte blir liksom en total apokalyps?
Nej, men det kommer bli apokalyps på finansmarknaden, det tror jag. För att det finns liksom inget nästa steg. Alltså det, Jim Rogers kör ju alltid det här liksom med att 98 så räddade ju Wall Street hedgefonden och de konkade ett long-term capital, så gick ju Wall Street på ett konsortium i och för sig då med Fed bakom, men Fed stoppade aldrig in pengar. Det var bara Wall Street som räddade bara hedgefonderna och long-term capital. Och sen 2008 så var det ju centralbanken som gick in och räddade Wall Street. nästa kris då, när det nu händer, blir 2018, så finns det ingen som kan rädda centralbankerna, för det finns inget nästa steg. Det finns bara IMF då med sina SDR som är det sista absoluta steget, för de har fortfarande en balansräkning som är okej. Så de kommer sluta antagligen med att man trycker de här SDR-erna. Men det är då game over liksom.
Kan du förklara, vad är en SDR?
SDR står för Special Drawing Rights, och en sorts, IMF är ju liksom världscentralbanken då, och liksom SDR är egentligen bara en korg av olika valutor där yuan nu nyligen blev invald, och så är de andra stora liksom dollar, pund och nu är.
Men det märkliga här, det är ofta märkligt med fiat-valutor överhuvudtaget, för SDR:en är backad av massa konkursmässiga valutor.
Ja, eller det är inte back, det är egentligen bara en matematisk korg liksom.
Men så här, Frankrike och Kina och USA, de har liksom sagt att vi är beredda att stoppa in så här mycket valuta i korgen. Mm. Och därmed så kan man använda SDR:en som om det vore till exempel någon typ av global dollar, kan vi kalla det för, eller global lira eller vad som helst. Men den i sin tur, alltså om du har fått betalt i en SDR, allt du kan göra är gå till korgen och byta den i proportion mot de valutorna som finns där inne i. Så, och de valutorna som ligger där inne i, alla de, mer eller mindre, har ju för mycket skulder. Så att de valutorna i sig är ju egentligen kraschade fiat-valutor, eller potentiellt kraschade.
Exakt, så det är ingen väg ut. Det är ingen lösning. Liksom. Det kommer inte funka. Liksom. Men det är troligen det man kommer göra. Sen att det inte kommer lösa problemet.
Men det lurar är att det går antagligen i ett steg till.
Ah, ja.
Trots att det egentligen inte finns något annat än luft och skulder där under.
Nej, precis. Men jag tror att precis, marknaden kommer ju börja vakna upp för det senare. Liksom det, men man har sagt det här ett tag nu. Så att,
Är du inblandad på något sätt i bitcoin? Tittar du någonting på bitcoin? Tror du på det här?
Jag har ju följt bitcoin mycket. Jag tog upp det. Jag ägde bitcoin ett tag, men jag tror inte på det som någon framtidsvaluta. Jag tror blockchain-tekniken är fantastisk och den kommer användas på många olika sätt, men inte som en bas för en valuta. Det stora problemet är ju att det inte finns något inneboende värde i bitcoin. Det finns ett inneboende värde i nätverket, självklart, i blockchain-tekniken, men inte i en enskild bitcoin. Och en valuta, för den ska funka, måste ha intrinsic value. Det är liksom en grundläggande grej. Så det, utan intrinsic value så kan du inte ha en store value, vilket är en valutas grundfunktion också. Du måste kunna stoppa pengar, bevara pengar i en valuta och ha det, att det behåller sin köpkraft, liksom behåller sitt värde. Plus att det finns ingen begränsad mängd av antalet olika kryptovalutor du kan skapa. Visst, det finns en begränsad mängd av bitcoin, men det finns ju 700 andra kryptovalutor. Liksom. Och man vet att just bitcoin blir den som vinner, liksom, det vet man inte. Så att jag är lite negativ till just liksom, det just nu tror jag att det är en väldigt spekulativ bubbla, lite så här tulpanbubblekänsla faktiskt har jag på just de där kryptovalutorna. Men det är en fantastisk teknik, och jag tror den kommer liksom överleva blockchain-tekniken, men i andra former, inte som kryptovalutor.
Vad driver dig idag? Vad vill du? Liksom, vad är dina primära drivkrafter? Vad är det som verkligen gör dig glad i vardagen?
Min grundgrej är helt en sanningssökeri. Liksom. Jag söker hela tiden sanningen i allt, och det tycker jag det är väldigt intressant liksom, att hela tiden försöka, vad är sanningen? För jag tror det är så otroligt mycket som folk tror är sant som inte är sant, och det finns en brist på sanningssökeri, tror jag, i vårt samhälle generellt. Och det driver mig. Sen tycker jag väldigt kul med att göra prediktioner och se, liksom, det är lite sån här, man får lite sån här gudskänsla, man ska ju inte kunna se in i framtiden, men ändå så, om man tydligen då liksom kombinerar ihop de här idéerna, så har man liksom en liten fördel och kan se in i framtiden i vissa fall, och det är väldigt kul grej när man gör det, och man får den här kicken av att men det här, nu tror jag att det här ska gå åt här hållet, så gör det, och så får man en kick av det, liksom. Det är väldigt kul att göra prediktioner generellt, tycker jag.
Tror du att nästa steg är att trycka mycket mer pengar, eller tror du steget är åt andra hållet?
Ja, nej, men jag tror att nu håller ju liksom Fed på och ska sluta. De ska ju börja normalisera räntorna, och ska de dra tillbaks och dra ner balansräkningen, men det tror jag aldrig kommer gå, för att liksom, you live by QE, you die by QE. Liksom, jag tror inte det går inte att dra tillbaks den här stimulansen och tro att allting kommer funka. Om de försöker göra det. Det finns ju en tid att de skulle göra det bara för att de vill sänka Trump, men jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att de kommer försöka det här ett tag, och sen kommer det bli en stor sättning på börsen, och så kommer de komma tillbaks och sluta med snacket om räntehöjningar, och till slut blir det räntesänkningar, och till slut blir det QE4. Det blir liksom, det går liksom inte komma ur. Jag har krypit ner det här skuldhålet nu, eller kaninhålet, det går liksom inte komma ur det på ett snyggt sätt. Och därför säger jag att enda lösningen, eller slutspelet, är liksom den här fourth turning-eventet. Liksom.
Vad skulle du göra om... Om du fick makten över Feb nu.
Ja, det är ju enkelt. Då är det bara resign och säga upp hela Fed om det gick liksom, och avskaffa Fed. Men man vill inte att Fed ska liksom övergå till någonting annat, att det blir att den funktionen tas över av staten eller någonting. Liksom. Man vill ju avskaffa hela liksom, tanken med centralbank, att vi ska behöva någon som sätter priser på pengar. Det ska ju sättas som en marknad. Liksom. Det ska inte sättas några gubbar i någon kommitté liksom, eller gummor eller vad nu är. Vi behöver en fri marknad för det mesta, och pengar är ju väldigt viktig del liksom, eller räntan är en väldigt viktig komponent i ekonomin liksom.
Världens viktigaste pris.
Precis.
Och priser är det viktigaste som finns för att hantera byte av varor.
Ja, precis. Och det blir enorma distorsioner när vi har det här som vi har nu liksom, med nollränta i så många år och ja, QE och allt det där.
Ska vi låta det bli slutordet?
Ja, nu avslutar positivt.
Nej, sjukt kul att du var med.
Game over.
Verkligen fantastiska bokrekommendationer.
Superkul att vara här och jättekul att träffa er. Och, ja, verkligen. Tack för att jag fick komma.
Där tackar vi Martin Sandqvist så mycket. Och vill passa på att påpeka att han har absoluta merparten av sina tillgångar hos Lynx fortfarande och håller absolut inte på med någon slags konkurrerande verksamhet, utan det är små sidoprojekt. Martin nämnde bland annat Red Queen Effect som vi pratade om i avsnitt 54 samt Commonplacing från avsnitt 31. Lyssna gärna på dem. Vill du ha fler finansavsnitt så kolla in till exempel nummer 23, nummer 27 med Börspodden, nummer 30 med Per-Håkan Börjesson, nummer 44 om kassaflöde, nummer 56 om Soros, makroavsnitten 63-64 och avsnitt 79. De här finns listade i lyssnarbrevet, så prenumerera på det. Och passa på att prenumerera på själva podcasten också. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström, som produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.